Då står vi här live från E6an, vägkanten.
Tror du att det hörs så mycket?
Jag vet fan alltså.
Vi är ju lite skakade idag. Välkomna till Offsides podcast, inspelad på en måndag eftersom det är röd tisdag som är vår vanliga inspelningsdag. Det skakar ju oss till att börja med, och när vi skulle börja spela in i vårt vanliga poddrum så var det en stor kran precis utanför fönstret. Mm. Den som vi ser ganska ofta med det väldigt göteborgska namnet Åkerapp, åker upp heter den. Han heter alltså Åkerapp, och det han gör är att han åker upp. Ja. Så då fick vi flytta, och nu är vi i vårt vanliga arbetsrum.
Och, där vi i princip kan göra high five med de som kör spårvagnarna. Mm. Om vi sträcker ut handen genom fönstret.
Och även i dessa tider med studentflak. Ja. Får se om det dyker upp något sånt.
Ja. Vi ber om ursäkt om det brummar och brusar lite extra mycket idag. Men så får det vara.
Ser det som ett test för oss också. Att inte vi ska bli för bekväma. Mm. Så kanske en tränare kan resonera där allt flyter på enligt så precis som man har tänkt. Och för att spelarna inte ska bli för bekväma och för trygga så kanske han jävlas lite med dem på något sätt. Brendan Rodgers, din gamla kompis i Celtic, har väl plötsligt så börjat variera mellan tre- och fyrbackslinje. Mm. Som jag gissar ett sätt, och kanske eftersom de vinner hela tiden, att de inte ska slappna av.
Just det.
Men jag undrar ju lite, jag vet ju precis vad du har... Alltså jag har spelat in så många gånger med dig där uppe, och du har ju dina rutiner. Mm. Kan ju också bli... Det var väl Christer Mathiasson som hade så extremt många ritualer när han spelade i Elfsborg. Uh-huh. Och så kände ju folk till detta. Och så när han kom dit på besök med annat lag så hade de flyttat den här papperskorgen som han alltid sparkade på. Och han gjorde väl en platt match, tror jag. Mm.
Ja, för den som inte ser oss nu så kan man säga att jag står upp för första gången när vi spelar in som en lite radiopratare. Mm. På riktigt, på något sätt.
Ja, och jag sitter ner.
Det är ju landslagsvecka. Det är Sverige-Frankrike på fredag kväll. Och du ska dit, Johan, titta. Mm. På plats. Jag ska inte dit, men jag ska till Stockholm också. Se på Radiohead, Globen. Mm. Och jag tänkte så att i morse så såg jag att Olof Lund har intervjuat Ola Toivonen för sitt senaste avsnitt i Olof Lunds podd.
Pinfärskt då?
Pinfärskt. Jag lyssnade kanske på en kvart var ungefär vad jag har med på spårvagnen i morse. Och konstatera att det var en klingande värmländska som gjorde en glad ändå med Ola.
Mm. Den har han behållit.
Jag har ju pratat tidigare om att det språkar ju inte alltid om Ola när man intervjuar honom. Och så det får man väl säga att det kanske man märker av den första kvarten här. Men, och sen så var det en liten sak jag fastnade vid. Det var när Olof frågade Ola om det var liksom mycket snack om den här Frankrike-matchen nu nere i Toulouse och så. Så sa han nej, jag tror fransmannen mest bryr sig om sitt eget lag och sådär. De fokuserar inte så mycket på Sverige. Och sen för övrigt så läser jag inte franska tidningar och kollar inte på fransk tv och så. Och då hejade jag till. Fast man behöver inte göra det egentligen efter alla de här åren i den här
världen. Att han inte tar in...
någonting.
Ja. Mm. Det är nog ganska vanligt, tror jag. Att de verkar se sig själva som att jag är här och spelar fotboll. Och kanske inte alltid har så stor intresse av att förankra sig själv i landet i fråga. Mm. Sett rätt många gånger. Det klassiska där är väl annars att lite gliringar i laget, så där kan det väl vara. Men det var inte ens där alltså. Det är ju kul med Toivonen att han är, alltså jag skulle säga att han har ganska goda möjligheter att till och med starta matchen på fredag mot Frankrike. Han startade ju i Sveriges senaste VM-kvalmatch mot Vitryssland, där det gick bra, 4-0. Han är liksom aktuell för en startplats, medan en sån som Armenteros då inte ens tar en plats i truppen. Nej. Och tror du inte att Toivonen kändes ju som att han, jag vet inte om det har gått förbi där nu, är han en hackkyckling? Han blev ju det lite i landslaget. Mm. Kändes som många ändå gillade att raljera över honom.
Ja, han hamnade lite i samma fack där som Elmander och gjorde på slutet och så.
Och han kändes ju ganska långt borta från att han då nu är aktuell för en startplats och startade senast. Men där har han ju, jag undrar hur Janne tänker där, för Marcus Berg är väl gjuten i elvan. Mm. Han har ju haft en jättebra säsong med Panathinaikos och även varit bra i VM-kvalet. Han och Toivonen har ju hängt ihop otroligt länge. Mm. De har väl egentligen aldrig spelat i samma klubblag, men de bildar ju anfallspar redan som 15-åringar i här elitpojklägret i Halmstad. Mm. Som värmlänningar båda två då, från distriktslag. Och sen hade de ju ett fruktbart samarbete i U21-EM 2009. Och det går ändå inte att anklaga Toivonen för, han var ganska bra sist, eller framförallt var Berg bra. Och han känns som en sån spelare som, jag undrar om att det är liksom lite därför han spelar. Att Berg blir, han trivs med honom helt enkelt. Och då får han åka med lite.
Ja, du tror det är så enkelt?
Ja, men, jag tror ändå det spelar in. Ja. Att de känner ju varandra otroligt bra. Mm. Och passar rätt bra ihop som spelartyper. När Toivonen fick komma fram och skulle liksom komplettera Zlatan så gick det kanske som sämst. Mm. För att det fanns liksom ingen connection alls däremellan. Och låter konstigt att säga att han är lik Zlatan spelarmässigt, men det är han ju, fast på en lägre nivå. Han gillar ju mer och är inte sådär typisk striker som Berg är. Men honom passar han ju med. Jag tror att han tänker rätt mycket så, att Berg blir bättre av det. Mm. Han är den bästa att komplettera honom. Jag tror att mycket väl han kan starta. Alltså.
Ja, kollar man på Toivonens stats för den här säsongen, så han kommer inte med på grund av form, om man säger. Han har inte spelat 90 minuter en enda gång under 2017.
Ja, just det.
Han har gjort 2 mål under 2017. Så det är inte därför han kommer med riktigt. Så ser man då på de andra. Totte Nyman, Braunschweig, visserligen gjort, tror jag, 11 mål i Braunschweig, vilket är helt okej. Men samtidigt så är det ett topplag i Sverige till Bundesliga. De gör ju mycket mål, har liksom fört många matcher. 11 mål är inte så att man trillar av stolen.
Ja, precis. Vi pratade om Totte Kvalar här nyligen. De, de gick ju då inte upp mot Fredrik Ljungbergs Wolfsburg. Men han är ju lite den typen, springer, han har ju aldrig varit den som gör över 20 mål på en säsong. Utan det är typiskt Totte Nyman. Ja. Otroligt nyttig och springer mycket och gör 10 mål kanske.
Så sett till konkurrensen så är det då Guidetti kvar, som ju heller inte har briljerat, får man säga, i Celta under vårsäsongen. Han har väl spelat 90 minuter några gånger i Europa League, men inte en enda gång, tror jag, i La Liga.
Det tror jag då är, och då tror jag det som avgör är att han vill maxa Berg så mycket som möjligt och att Toivonen spelar därför. Det är mitt tips då. Ja. Men det finns ju några sådana som, alltså Toivonen har såklart en egen karriär som inte är kattpiss.
Nej,
men som lite i förhållande till en annan kan parasitera nästan, eller åka med på olika. Det kan ju vara en Torgrip till Svennis, att liksom en är lite under, men den som är lite övertrivs med den här.
Ja.
Och därför får man följa med.
En liten bekanting här, Björn Hellberg till Oldsberg, måste man väl ändå säga. Att Hellbergs karriär har ju inte tagit skada av att Oldsberg har varit så liksom om sig och kring sig hela tiden.
Nej, han behöver ett många... lok som är Oldsberg då.
Ja, just det.
Ja, Janne Bark, Ulf Lundell.
Vad var han egentligen? Han var basist, va?
Gitarrvirtuos kanske.
Ja, just det.
Han var med i den här supergruppen Triad också, med Tändet ljus med Strömstedt. Tändet ljus. Ja, men vi pratar faktiskt lite på samma ämne, jag och... två barndomsvänner. Vi såg Champions League-finalen i lördags. Den kan vi återkomma till som sådan. Men då pratade vi så mycket om Ola Andersson.
Ritola.
Ritola, ja. Han satt ju i Viasat-studion som expert tillsammans med Bojan, va?
Just det.
Tycker alltid roligt att se Bojan. Jag tycker han funkar ganska bra i tv. Du ser ju på mer Viasat-sändningar än vad jag gör. Så jag vet inte, då kanske man får nog. Men hans humör är lämpat för att sitta där, tycker jag.
Ja, men det är alltid lite grann. Det är nästan som att han är lite förolämpad.
Ja, även på snälla frågor. Vad ska de göra i andra? Nej, men det är klart de måste ut och ändra på det här.
Just det. Så,
ja, ta det lugnt.
Ja. Ja, jag gillar Bojan.
Ja, det är bra. Men då pratade vi mycket om Ola att... Och precis lite som Toivonen då kanske är någon form av överlevare som egentligen inte har så mycket stats att visa upp men som ändå håller sig kvar. Så är det fascinerande att han har kunnat överleva i expertdjungeln i alla år. Han måste ju ha många år under bältet. Och du sa Ritola här. Då var det ändå en tid när han kanske var lite nydanande just med det här visuella och rita löpvägar och så. Det är ju ingen riktigt som sysslar med nu. Men han framstår ju inte som, alltså inte så att han är usel eller dålig, men han är inte så spektakulär.
Nej.
Och han har inte den här, Bojan har humöret och viss typ av före detta spelare och kan ha en viss pondus i det. Lagerbäck är ju bara pondus, sett till liksom hans namn och hans gärning.
Ja, viss träighet som han också
lyser. Ja, men man, sådär, han kan säga väldigt enkla saker som nästan är ganska klyschiga, men han gör det på ett sätt som gör att rimligt, tycker man. Så hade någon annan sagt det hade man avfärdat det. Och Niva har ju kanske nördigheten, klurigheten och...
Klenoderna.
Ja, klenoderna, precis. Men Ola har ju inte så mycket särprägel att han ändå har kunnat åka med. Men det kanske är något liknande, att han behövs lite som the straight man för att den andra experten ska blomma lite mer.
Så. Ja, just det.
Inte vet jag.
Ja, och man kan säga då i de situationerna där det är Ritola och Bosse Pettersson, då händer ju någonting med Ritola. Alltså, jag älskar ju Bosse Pettersson och tycker att han tillför mycket i sändningarna, men den här mysfaktorn tillför han. Men
hur ändras Ola då?
Ja, men då är det nästan ena gången som han får lite mer pondus, då ligger lite mer ansvar på honom. Att då ska han förklara ännu mer. Annars så blir det lite grann att han blir sidekicken egentligen. Även om han är den som sitter närmast Ola Wenström, så har han ofta den rollen att han är liksom... Det lyser inte lika mycket om honom som Lagerbäck, Bojan, Niva till exempel.
Men det kanske har varit smart av Ola Andersson att vara liksom en ganska konstant. För risken är ju när man som sagt, du sitter och tittar verkligen varje helg på de här sändningarna. Mm. Och även om någon är skicklig, men om man är utmärkande på något sätt, att man kanske är lite mer humördriven som Bojan, eller att man är anekdotdriven, inte vet jag, som Niva, då kanske man också riskerar att tröttna på sådana. Mm. Ola trummar på ganska jämn, vilket gör att man aldrig tyckte att han är bäst. Mm. Men man tröttnar inte riktigt sådär, att nu får det vara nog. Han är en konstant. Så.
Mm. Men vad sa du och dina kompisar om CL-finalen då?
Det var ingen slump att vi pratade så länge om Ola Andersson. Mm. För jag tror att folk skulle bli besvikna. Det är en sak om man sitter och ser själv, då är man ganska fokuserad. Men när man ser med vänner, eller till och med om du och jag tittar, jag tror om någon, det skulle vara, låt säga att det var Musikhjälpen. Mm. Vi lottar ut, man får se Champions League-finalen tillsammans med Offsides podcast. Ingen hög budgivning på det kanske. Men då skulle man bli besviken, för att det kommer inte så mycket knivskarpa analyser.
Nej, det är ju liksom, prata om Marcellos
fina. Nej, men det är ju så här, fan vad Real är bra. Mm. Och sen så går man vidare till att man fastnar i en lång diskussion att det är tråkigt att Juventus inte har de här smalränderna längre. Mm. Och kommer in i gamla tröjor. Någon nämner Pavel Nedved, vad gör han nu? Och man börjar fastna i något om att Pavel och Ivanas två barn också heter Pavel och Ivana. Fan, säger någon. Och så,
vi är väldigt långt ifrån Ritola.
Ja, det är det ju. Så här, man fastnar i honom en bra bit i andra halvlek. Mm. Och så här, och nu får de rycka upp sig lite, säger någon. Det är väldigt, väldigt grunda analyser.
Vet du vad jag funderar på?
Nej.
Jag tänkte på att jag tror sällan det har spelats en match mellan två lag i Champions League där det har varit så många som haft Y-front-kalsonger. Jag satt och verkligen gick igenom både, nej, men jag gick igenom sådär vem som har potentialen att vara en Y-frontare.
Jaha, du menar bara på din fördomsprofil?
Ja, precis. Väldigt, väldigt många, både i Juventus och i Real Madrid. Det är någonting med
det är
de
inte
två
de här
dagarna.
Gamla, alltså de som Glenn klippte i, nej, som de köpte billigt på BOV, utan det är de exklusiva Y-frontare.
Ja, fast visserligen av vissa spelare, man har ju hört de här historierna, vissa som har haft samma kallningar i två år utan att tvätta dem, för att det här, just det här med skocket och så. Mm. Men jag tänkte på det, men det är, man får ju rätt många Y-frontar på köpet när det är två medelhavsklubblag. Alltså i England så är det nog inte alls lika mycket Y-front.
Nej.
Men det är någonting med rätt många spelare där som är liksom vaxar säkert sina ben och bröst och gillar Y-front.
Ja.
Ja, det tänkte jag på.
Ja, men det är sådana verkligen ovikommande grejer man fastnar i. Mm. Tittar man på matchen, men det glider på. Glider förbi något på Twitter om som gjorde alla väldigt glada när det var någon retweet från ett gemensamt Twitterkonto från bröderna de Boer, alltså tvillingarna Frank och Ronald de Boer. Det tyckte vi var orimligt kul att de hade ett gemensamt Twitterkonto.
Hur funkar det?
Ja, men då, man ska veta vem det är som har avsänt. Då står det för så här R-kolon, det vill säga Ronald tycker detta. Då är det liksom bara great game och så tre så här händer som klappar. Det skrattade vi jättemycket åt. Uh-huh. Så man tappar ju fokus. Men vad ska man säga? Real var grymma liksom.
Uh-huh.
Och jättegrym första halvlek och Juventus orkar inte riktigt i andra.
Nej, det jag tänkte
Ramos proppades ju en del.
Ja, och det är ju någonting fascinerande med Ramos. Det känns ju som att han har onekligen tagit över den här stafettpinnen från Pepe som det stora
överstegrisen.
Ja, överstegrisen. Och det känns som att det smögs igång lite grann för något år sedan drygt och sådär. Det var väl kanske i samband med att Pepe började bänkas. Man såg inte så mycket av honom, så var det som att
det blev någon annan. Det finns en vakant plats i Real, för någon måste vara.
Ja, men lite så alltså.
Ja, han har inte riktigt passat in i arketypen innan, för han har haft ett lite för brett register, tror jag, som spelare. Han har ju liksom, det finns ju röda kort. Det har alltid varit en mittback det händer mycket kring, utanför men även på planen. Det kan vara allt från sena mål som man gör, straffmiss eller en chippad straff. Det har hänt liksom lite för mycket utöver de här kanske mer svinaktiga grejerna som gör att han inte riktigt har kunnat typecastas i rollen som enbart det. Men fan vet om det inte börjar ändras lite nu. Kanske på bekostnad av att Pepe inte är så synlig längre.
Nej, nej.
Men den här situationen som var med Cuadrado blev utvisad där. Mm. Filmningen får man väl säga.
Mm.
Det tänker jag, det satt vi också och pratade om efter. Då ledde de ju med 3-1 och gör ju egentligen en helt fläckfri match som lag. Och liksom alla hyllar dem. Då tänker man ändå först att alltså undrar om ändå inte Ramos tänker att det här förtar ju lite grann ändå av att vi har varit så otroligt bra och vi försvarar CL-bucklan och hela världen kommer beundra vårt sätt att spela. Men nu kommer ändå väldigt, väldigt många minnas att jag larvade mig här och vakna upp nästa dag och ha lite ångest för det.
Mm.
Men jag tror de är så förbi det. Jag tror inte att han bryr sig ett hela spår om att liksom halva Twitter kokar och tycker att han är en skådespelare eller en tönt eller så. Jag tror inte han bryr sig ett dugg. Nej. Tror du det?
Nej.
Det är liksom förbi det.
Nej, alltså man kan tänka sig att han vaknar upp lite bakis där på söndag morgonen efter en väldigt sen och blöt natt. Ja. I sin iFront. Går ut på balkongen liksom och sträcker armarna mot skyn och känner att han är kung. Liksom. Han tänker inte på de här negativa rubrikerna som snurrar runt om att han är den nya ärkegrisen.
Nej.
Jag tror inte alls han reflekterar över det.
Nej.
Och det är väl det som kanske gör att han också är så pass framgångsrik som han är.
Hur såg du matchen?
Jag såg det med Sigge. Han var uppe hela kvällen och var otrolig.
Reagerar han på en sån grej som är Ramos? Att han tycker det är konstigt att han slänger sig fast
inte
han...
så mycket. Jag tror att han har redan börjat liksom vänja sig vid att det är en del av fotbollen. Mm. Det här förstärkningarna och filmningarna och gruffet. Därmed så kan han liksom ibland deppigt, hålla för ögonen om det är en hård tackling och sådär. Aj, 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 det ser ut som det gjorde ont.
Ja.
Men han är ju väldigt betuttad i Ronaldo. Det är ju bara det han snackar om. Han hejar ju inte på Real Madrid, men han hejar på Ronaldo. Mm. Och det är ju intressant med Ronaldo för att han ser ju ut på ett sätt som inte Messi... gör.
Nej, han skulle kunna vara frontman i världens största pojkgrupp. Eller han Ronaldo, har ju lite Justin Bieber, han är ju inte så långt ifrån varandra.
Nej, precis.
Fast de sysslar med olika
han
grejer.
Han slingade håret och liksom verkligen vaxade ögonbryn och allt vad han har i fronten också givetvis. Men det gör ju på något sätt att Ronaldo tror jag når ännu fler i Sigges ålder. För att det är ju det de vill ha. De vill ha någonting som är kanske larger than life. Messi är ju liksom... Nu har vi som lagt till lite skäggstup, så lite farliga ut om man får säga.
Lite märkligare också med ljusa håret.
Men de sjuåringarna som verkligen gillar Messi. Antingen så gillar man Barcelona då för att de var så framgångsrika. Men 7-10-åringen. Mm. Men
det är 100% fotbollen
man... lite mer för att man ska gilla Messi och inte Ronaldo. Mm. Det är ju lite mer för finsmakaren.
Ja, är det tror du, alltså är det en bland kanske framförallt de yngre, är det en vattendelare sådär, alltså om man tänker den gamla 80-talet, är du synt eller hårdrock, är det en sån Messi, Ronaldo, är du Messi eller är du Ronaldo?
Det kan det ju vara.
För man har ju ganska mycket som spelar för det, dels med väldigt rivaliserande klubblag i samma land. De möts ju inte så ofta i landslagssammanhang, men de gör ju anspråk på samma tron. Mm. Och på ett sätt är de ju lika, men som spelare är de ju... Det finns ju skillnader. Mm. Och så finns det väldigt mycket skillnader i karisma. Är du Ronaldo eller Messi? Om du var tvungen att välja.
Ja, jag är Messi.
Ja, jag är också Messi. Ja.
Men vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På måndag är det toppmöte i Superettan. När Helsingborg tar emot BP hemma på Olympia. Andra matcher i den kommande omgången är Örgryte Dalkurd och Gais Åtvidaberg. Simon visar även annan fotboll. Imorgon torsdag börjar damlandslaget trimma EM-formen med landskamp mot USA. Allt detta kan man säga med Simons premiumpaket och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på simon.se/offsidepremium och få första månaden för 199 kronor istället för 449 kronor. Med premiumpaketet kan man dessutom se Simons alla filmer, tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam.
Mm. Den allsvenska våren gick ju definitivt i mål här nu i helgen eller i söndags med uppehåll nu fram till början på juli. Och den gjorde ju det med ett Stockholmsderby som Djurgården igen då förlorade mot Hammarby. Och blev lite glad för jag kom till jobbet på måndag morgon, så låg det ett mejl där och väntade. Det låg många mejl, men det här var ett som hade skrivits väldigt sent söndag kväll. Till och med, jag tror korrekta datumet var att det var måndag. Det var små timmar. Mm. Och det kom från en besviken djurgårdare som bara skrev så här: kanske sen på pucken, kanske jag bara bitter salongsfull djurgårdare som tröstat mig med lite för många Budweisers, men har inte just idag jag stark en jävla Mia Törnblom-känsla ändå. Det var bara det. Jag kunde känna lite med honom.
Ja, det finns någonting där.
Så att det är Kenta och Mia Törnblom långt ifrån varandra. Jag hade ju valt Kenta alla dagar i veckan. Men det var i det lilla ett mejl som var lite drabbande. Så. Men jag såg själv faktiskt inte Stockholmsderbyt, det kanske du gjorde.
Ja, jag såg lite på det. Och lite på Blåvitts förlust mot Norrköping. Eller Norrköpings vinst mot Blåvitt kanske man ska vända det till.
Mm. Rättvist va?
Rättvist också. Jag vet inte om vi ska säga, vi hade ju en liten summering här av det som vi kallade våren av Allsvenskan, så att jag tycker inte vi ska säga så mycket mer Johan än att vi lyfter på hatten för kanske Östersund som känns som att de ännu en säsong inte överpresterar men presterar på en nivå som man inte borde kunna räkna med.
Nej, och om jag bara ska spå lite här nu så jag tror inte de är ett lag som kommer falla igenom. Nu är det ju tajt där, men de känns inte som att så kan man ju känna med en del att spelet kanske inte riktigt motsvarar placeringen. Men jag tror att Östersund, det är ingen som talar för att de skulle falla igenom. Mm. Det borde de gjort då liksom från början här när de blir av med flera spelare och sådär. Så det är det definitivt.
Mm.
Medan IFK Göteborg har de största problemen kanske.
Ja.
Men man kan ju gå in på vissa spelare däremot kanske. Och vi hade ju då så kryper vår, är han vår chef? Tobias Regnell, det är han inte va?
Ja.
Han är förlagschef.
Han har ju möjligheten att sparka oss om han vill.
Ja.
Som majoritetsägare.
Ja, inte så länge sitter han still i båten. Ja. Däremot så kommer han in då och då på ett väldigt analogt sätt med utrivna artiklar. Mm. Alltså han kommer med en knycklig tidningsartikel. Han skickar inte länk utan han kommer alltså in fysiskt med den. Och för ett tag sedan så kom han in med en krönika skriven av Fredrik Strage på DNs nöjesidor då.
Mm.
Hans fredagskrönika. Krönikan handlade om, var väl kanske framförallt Hollywood-skådisar. Att Strage var fascinerad av personer som fejdar ut. Inte de här klassiska historierna, uppgång och fall och att man nu är på botten och är på någon klinik eller förlorat allt. Utan de som bara, han kallade det för, det går så där nu. Varför får den inte så mycket roller längre? Mm. Och att den drabbade honom lite hårdare för att det gick att relatera till lite mer. Att det blir inte så där något så här extremfall, utan det bara plötsligt bara tar det lite stopp och man bara långsamt försvinner ut allmänhetens medvetande. Så. Och sen så hade Tobbe till det skrivit, han är ju väldigt då inne på La Liga och fast lite i den här, tror jag, La Liga-perioden i början av 2000-talet. Mm. Så han skrev direkt om Mendieta, frågetecken. Och vi föreslår då att vi kanske kunde, jag vet inte om han ville att vi skulle prata eller skriva om det, men han gillade det här fenomenet att sätta det i egen fotbollsperspektiv med spelare som har varit uppburna, som inte kraschar helt men som bara ja, långsamt pyser iväg och lite att man nästan glömmer bort dem. Just Mendieta sa jag att han kanske får vara, för honom har vi ju nämnt och att vi gillar honom och att han hade en spännande liv efter sin fotboll med att han var DJ och gillade svensk indie och hårtransplantation och massa sånt. Men det går ju att sätta ett allsvenskt perspektiv med, tänkte jag. Det finns ju ändå spelare som har dominerat allsvenskan eller varit en av de absolut bästa och sen kanske kommer tillbaks efter en utlandsvistelse eller annat och inte så att gud vilken flopp, men att de bara mer blir en i mängden så. Jag skulle säga att kanske Mattias Bjärsmyr är en sån spelare. Som jag honom kallar man inte flopp. Men han var ju en av allsvenskans bästa mittbackar. Och när han kommer hem, kommer han inte hem i en ålder. Var man 29 eller något när han kom hem kanske. Där man som mittback, man ska ju inte vara slut då. Och han är hygglig, men inte mer än så. Viktor Elm, lite likadant.
Exakt.
Inte flopp, men att ja, man glömmer nästan bort att de finns.
Nej, och de är inte där uppe, varken Bjärsmö eller Viktor. Inte 35-36 där man kan känna att ja, men det är ju faktiskt fysikens som säger att de inte kan prestera på topp längre. Utan de är ju, jag tror Bjärs är väl 31 och Viktor ligger väl runt där också, 30-30-strecket. Och det är nu som mittback, nu är visserligen Viktor skolats om och blivit mittback på senare år, men det är Bjärsmö, det är nu han ska vara som bäst egentligen. Men man känner att hans kurva går långsamt utför, får man säga.
Jag vet inte om de är vissa mer beroende av andra på vad är väldigt bra lag. Alltså Viktor lämnade väl, han gjorde 15 mål som mittfältare, men ett år när Kalmar var bäst i Sverige. Att de inte riktigt har förmågan att själva lyfta de andra. Så kan det ju vara. Men en nivå under, det vill säga Superettan och här i Göteborg, springer ju Dusan Djuric omkring. Och han talas det väl heller inte om som någon superflopp. Men det var ju ändå rätt stort att han valde då Dalkurd efter att ha varit borta. Det är lätt, han ska ju ändå säga att han var dominerande spelare i Allsvenskan när han var i HBK. På tiden HBK var ganska bra också. Och ändå inte spelat i dåliga ligor med Schweiz och sådär. Kommer han välja Dalkurd och ja, han var väl lite skadad och spelade lite, men man glömmer lite bort att han finns. Och nu är han i Gais då. Han är bara en i mängden. Liksom, ja. Så.
Sen har vi Denny Albrecht som visserligen gjorde mål igår, men han har haft det oerhört tufft i AIK.
Ja.
Också lite samma. Han var ju också väldigt bra, vann ju skytteligan när han flyttade ut till Bremen va? Först.
Ja, precis. Värde Bremen. Han skulle ha sålt till Schalke, men det stoppade Stefan Andreasson. Och så blev det ett halvår senare till Värde Bremen istället.
Men det är ju lite samma också, att Nu ska man inte säga för mycket efter sommaruppehållet. Kanske Bjärsmyr går in och dominerar eller Viktor Elm lyfter Kalmar.
Ja, som sagt, vi säger ju inte att de är dåliga. Nej. Det är bara mer att den här lilla komponenten de hade som gjorde dem till en av de allra bästa, det bara finns inte riktigt längre.
Nej, precis. Och det är också intressant. Alltså, om man säger, vi pratar om Hollywoodskådisar som var Fredrik Stages ingång eller, och vi tar det vidare i fotbollsvärlden, så tänker man att det finns ju de fallen där det bara fortsätter gå ut för i en rätt mycket raskare takt än vad det kanske då gör för Bjärsmyr och Elm och Denny Avdic och sådär. Där det går verkligen snabbt ut för. Det finns ju en viss styrka i de spelarna som peakade för några år sedan och sen så kommer de inte riktigt upp till den nivån, men de lyckas ändå hålla sig kvar i, om det är allsvenskan eller på den nivån där de liksom utgick ifrån i många år tills att de faktiskt går i pension utan att det handlar om att de petas eller sådär. Det finns ju en viss styrka där, en sån som jag tänker på som kanske inte hade det eller om det var någonting annat. Det är ju Kalle Svensson.
Mm, också IFK Göteborg då.
Som ju gick till Rangers, ung.
Var med i VM-truppen 2006. Också på den tiden när vi hade våra supersuites.
Ja, ja, nej, verkligen. Och hade något år i Rangers, sen var han i Frankrike. Och sen så flyttade han hem till Blåvitt. Jag minns, jag skrev ett långt porträtt på honom då. Och då handlade det ju rätt mycket om, jag tror till och med det hette Huvudspelet, reportaget vi döpte till. Det handlade rätt mycket om hans...
Djupt.
Ja. Nej, men det handlade rätt mycket om att han hade tvivlat på sig själv ganska länge. Och att han hade liksom en sån här krismöte med Håkan Mild. Håkan Mild sa att nu är det dags, Kalle. Nu har du liksom i princip kastat bort tre av ditt. Din karriär, nu måste du komma in på Kamratgården med huvudet högt och försöka ta tag i det här innan det är för sent. Men han lyckades inte.
Nej, alltså det ska man säga också, när han blev uttagen till VM-truppen 2006. Jag tror att det var precis efter det här, det är möjligt att det var klart att han skulle gå till Rangers. Men den våren var han ju allsvenskan, så han blev alltså uttagen till en VM-trupp på att vara mittback i allsvenskan. Mm. Då är man ju ganska bra i allsvenskan. Mm. Så kan man ju säga om det var rätt eller inte, men... Ja, skitsamma. Men jag har så tydlig minnesbild av... han var ju inte hemma redan till 2007 när Blåvitt vann. Men han var ju däremot med i truppen när de slogs med AIK och förlorade guldet 2009. Då minns jag så väl sista träningen inför den avgörande guldmatchen. Då tränade Blåvitt på Nya Ullevi. Och så avslutade de träningen bara med en så här plojlek. Jag tror det var något som Stefan Rehn gillade. Leken går ut på att alla börjar att lägga upp en boll vid straffpunkten. Ingen målvakt. Det gäller att träffa... göra mål utan studs. Mm. Alltså den ska ta i nätet direkt så. Och sen alla klarar ju därifrån, men så ökar man avståndet så till slut så är det två kvar som står från halva plan nästan så. Och alla tjoade och kimmade och skönt att göra något så avslappnat när det stod så mycket på spel nästa dag så. Men då satt han och följde den helt själv, kommer jag ihåg, från avbytarbåset. Satt helt själv där och tittade lite på den och såg så tydligt ut att vara inte en del i gänget. Mm. Och då framstår ju fallet som ganska hårt. Mm. Men han är ju nästan, om vi kallar dem, Strage använder det här uttrycket, det går så där nu. Mm. Han är ju inte riktigt en det går så där nu-spelare. För han, grejen med det går så där nu-spelarna är att de hamnar inte riktigt i reportage hos oss kanske. För det är inte riktigt tillräckligt intressant.
Nej, just det.
Ska vi skriva om Viktor Elm, varför det inte riktigt går lika bra längre? Nej, så dåligt
går
det
inte. Det är inte så tydligt.
Heller. Nej, man är inte så nyfiken heller att det är inget stort fall att skriva om eller Denny Avdic eller Bjärsmyr, att kontrasten är inte så stor, det här går så där nu, det bara pågår, och en del är att de kanske halvt glöms bort så. Medans här har man ju någonting, det här är mycket tydligare, här har vi en spelare som var tillräckligt bra för att komma med i en VM-trupp 2006, sen tar han inte ens plats i samma lag som han dominerade i innan han blev utlandsproffs. Och sen, ja, vad hände? Han gick till J Södra och
januari 2015 så bröt han kontraktet.
Ja, och sen dess har vi i alla fall inte sett eller hört honom, va?
Nej.
Jag vet inte om han slutade eller varvade ner i någon mindre klubb.
Jag tror att han slutade faktiskt. Ja. Jag gjorde en liten snabbsökning här innan i mediearkivet, men det fanns ingenting.
Ja, vi har säkert lyssnare, J-Södra lyssnare eller Jönköping eller folk som vet, så jag är lite nyfikna på att veta hur det gick för Kalle Svensson. Spelar han någon boll i någon mindre klubb? Han kanske spelar korpfotboll. Jag hörde att Hasse Blomqvist, den gamle dribblen, han är ju jurist numera. Mm. Han spelade i ett juristlag som heter Svea Rikes lag. Tycker du den är bättre än... För min pappa spelade också korpfotboll i ett juristlag. Vet du vad de heter? Rätt i mål. Den är bättre, va? Tänk på den lilla...
Läsfulla.
Jag säger den igen. Rätt i mål. Den är ganska mångbottnad.
Ja, ja, det dyker upp nya saker hela tiden när jag tänker för det.
Rätt i mål.
Jag kom ju här lite i gasen för en vecka sedan till dig, Johan, och frågade, har du sett den här nya Bildt-dokumentären? Så sa du, nej, den är väl ett år gammal. Okej. Okay. Men det var den här Bildt-excellensen som gått nu i två delar. Den andra delen sändes då som igår kväll, söndag kväll. Det finns väl på SVT Play.
Mm, det är lurigt det där med plötsligt så kör de ut en dokumentär och nästan paketerar den som ny. Mm. Jag har själv blivit lurad över det där några gånger. Mm. Men jag minns att den var ganska sevärd.
Ja,
hyfsat.
Helt okej okay, alltså. Ja. Den fick väl lite kritik då för att den var ganska så snäll. Den tog inte upp så mycket om hans oljeaffärer och hans inblandning i lite mer suspekta politiska sfärer.
Nej, det kommer väl ut, jag vet inte om den har kommit eller så är den på gång, en bok om just, jag tror det var Björn Häger, journalist, som den handlar då om liksom alla gånger Carl Bildt har krumbuktat och slingrat sig och enligt Björn Häger pratat bort ett kniviga frågor. Mm. Och så, jag vet inte om boken liksom är ett försök att skjuta hål på Bildt. Så. Mm. Men jag vet att Mattias Göranssons filter chefredaktör har aldrig varit så taggad på en bok. Han ser fram emot att någon ska dra ner brallorna på Bildt. Ja. Jag vet inte om den boken gör det. Men du såg den dokumentären.
Ja, i alla fall. Och halvvägs in i första delen så är det en sak i dokumentären som säger så mycket mer om Carl Bildt än övriga två timmar av den här dokumentärserien. Då. Det är att de ska göra den första intervjun och det är, om det är i Blå, heter den?
Är det Blåhallen? Blåhallen? Det är i alla fall i stadshuset.
Ja, precis. Jag tror det. Så de riggat upp där då med liksom lampor och micka och en stol sitter där. Och så kommer Carl Bildt in, sätter sig i stolen. Han har med sig en bok och så går och rullar i kameran. Så det är liksom innan själva intervjun drar igång. Och i sådana lägen så brukar det bli som reporter man kallpratar lite grann. Carl Bildt är helt ointresserad av det. Han sätter sig, tar upp den här boken, sitter och läser en sida, så kommer hans typ pressekreterare.
Det sitter ändå, intervjuaren sitter ändå mitt emot honom.
Precis.
Han bara skiter i
det. Helt ointresserad. Alltså. Och sen så kommer då Bildts pressekreterare fram och snackar om att Al Jazeera vill ha någon intervju med honom. Och sen så, liksom, utan att titta upp så säger han, ni kan inte gå, det är någon, liksom, någon person i produktionsteamet som går på, ni kan inte gå där, det knärar alldeles för mycket här. Liksom. Helt ointresserad liksom, att titta upp och vara, liksom, spela med där i något spel. Mm. Så.
Ja.
Och det fick man också att tänka på hur man, ofta man själv har hamnat i de här situationerna när man sitter med någon person. Ofta så är det ju de som man kanske inte känner alls som man träffar första gången när man sätter sig ner, man har bara liksom hunnit träffas i 10 sekunder och hälsa på honom, så sätter man sig ner. Så innan själva intervjun drar igång så vill man ändå liksom, ja, känna av läget lite grann och höra vad är det för nu en person. Så börjar man sådär, allt bra, liksom, haft en bra morgon och sådär. Mm.
Man kanske också desperat överdriver sig själv lite. Mm. Har man varit 10 minuter försenad med tåg så säger man kanske att man var en timme och att hittar kanske på att det händer något i Södertälje också. För att det liksom ska bli lite spännande att träffa mig här.
Absolut, ja visst. Nej, men, och ibland så kan man ju känna att det här kallpratet, framförallt i reportagesammanhang, alltså om man ska skriva en längre text om någon, om man följer någon, då kan det här kallpratet vara bara minst när jag skrev Niklas Alexandersson för många år sedan. Och jag tror att till och med texten inleds med att jag sitter i hans bil och då hade jag tänkt på det att han, jag hade känslan av att han var väldigt pedantisk av sig. Det passade ihop lite grann med vinkeln, han perfektionisten och så, tog hand om sin kropp och så. Och så kom jag ihåg att jag ställde en himla massa frågor till honom när vi satt i bilen så där. Ja, hur ofta ställer du bilen? Och så tänkte jag att han tänker att detta är bara kallprat.
Mm.
Men jag hade ett syfte med det. Mm. Jag tänkte att detta kan jag nog använda. Jag tror att jag använder det. Ingen aning hur, om det lyfter eller inte. Men.
Nej, men ofta ganska vanlig fråga att få är ju, och det kanske är ännu mer tydligt när det är radiointervjuer eller med tv, men man kan även få den när man är ute och gör tidningsintervjuer eller reportage. Så att, har vi börjat eller?
Mm, just det.
Vår inställning då är kanske att vi börjar så fort vi ses.
Mm.
Man vet aldrig. För målet är kanske att beskriva en person och då kanske inte det bara görs ut i frågor utan det där oväsentliga kan då bli viktigt att ta med.
Mm.
Men det är säkert en och annan som har blivit lite irriterad under åren och tänker fan det där var inte meningen att, det sa jag ju liksom innan intervjun hade börjat.
Ja, precis.
Medan vi kommer från en liksom journalistisk gren där på att säga allt du säger kan användas emot dig, det låter ju lite väl hårt.
Mm.
Men att man vet aldrig vad, vilka oväsentligheter som kan bli betydelsefulla för att beskriva en person.
Nej, precis. Och ofta är det de flytande intervjuerna som vi gör då i Offsides värld eftersom vi följer kanske de personerna rätt länge. Så att, det är inte så att man måste sitta ner vid ett bord för att samla in saker som man kommer att kunna använda i texten. Det är så många skolade, de tror det. Att okej, man gör en intervju, 20 minuter, that's it. Nu börjar den, nu är den slut.
Ja.
Så är det inte för oss.
Nej, precis. Och ofta är det före, men det kan ju även vara efter att man ändå trycker på knappen på sin inspelningsapparat som markerar att nu har jag slutat spela in, men det är inte så att det är bara tack och hej direkt, utan man kanske ändå hänger lite ihop. Många jag satt med Ben Johnson, den gamla sprinten och fuskaren. Satt och gjorde en ganska lång intervju i London på något lyxhotell där, och sen var färdig och så vandrade mot lobbyn, och då började kallpratet igen liksom. Mm. Vad ska du göra nu då? Så bara, nej, det ska komma en tjej hit. Så här, ja, det är för tjej. Ja, jag vet, det är en tjej som han ringer, och så kommer hon.
Oj.
Det gick ju rakt in då såklart. Aha. Det säger ju kanske mer om honom idag, ja, än vad han satt och pratade med mig i själva intervjun.
Ja.
Men jag tänkte på det efteråt att han fattar nog inte riktigt att det här kommer du ta med. Han kommer säkert från en, är vi on eller off the record? Mm. Men det är klart att jag tog med det. Det var en ganska sorglig beskrivelse av hur hans liv ser ut idag. Mm. Att han hänger och vill ha betalt för intervjuer på lyxhotell och sen vänta på en eskort. Liksom. Mm. Så. Men det hade ju säkert inte han någon aning om.
Nej.
Så ibland, och vissa ju också vill ju inte kallprata. Jörgen Lennartsson är ju lurig. Det kanske är kallprat för honom, men han pratar ju bara fotboll.
Mm.
Men då inte om de fotbollsfrågorna man är där för att prata om, utan han vill bara prata om gårdagens Champions League-match eller kvällens, hur taggad han är inför den.
Ja. Hade han dykt in här nu och så har man sagt, tjena Jörgen, läget. Alltså, jävla finalen var i lördagskväll, och så hade han gått igång direkt på det. Det är, liksom, det är inte kallprat, han går ju pang på det som han tycker är roligast att prata om.
Ja, men jag kommer ihåg när jag var nere och träffade Tom Prahl. Här var det lite lurigare, för det här var till vår vignett som vi har samtal.
Mm.
Där är det ju mer tydligt om ett ämne. Så här var det mer, för det kan ju också ett sätt att använda kallprat. Det är inte bara taktiskt för att få med att det kan komma roliga grejer till reportaget, utan det kan ju vara ett sätt att känna av, att göra den andra bekväm, men också pejla kanske, verkar han någorlunda intresserad av, kanske ställer han någon fråga om mig, det kan skvallra om vad vi har för någonting att vänta oss framöver här.
Mm.
Har ju hänt att man har åkt till nästan andra så här jordklotet och träffa något svensk proffs och inte en enda fråga.
Mm.
Det skiter väl jag i, men det verkar helt rimligt i deras värld att du bara här frågar mig min fotboll.
Mm.
Då tänker man kanske att här kommer jag nog få jobba en del. Liksom, så där. Han tycker inte det här är spännande alls. Liksom, så. Men Tom Prahl minns jag att han är nu på att vattna sina, han är väldigt intresserad av blommor och växter och trädgårdsarbete. Och då sa jag, titta på dina blommor kanske. Så bara för att liksom, small talk.
Ja.
Liksom, så här. Ja, det kan vi göra så, men det är väl inte därför du har kommit hit.
Ja,
då blir man med, nej för fan. Så sätter man på bandaren så här,
ja,
att han liksom spände ögonen igen.
Ja.
Och så har vi sådana som är Alexander Axén, är ju underbar att prata med.
Mm.
Och sådana Stefan Andreasson-typer. Men där kan det nästan bli lite svårt att komma in på själva intervjun. För att man pratar om allt möjligt.
Mm.
När jag hade varit i Borås och sen skulle skriva ut mitt band, så pratade Stefan Andreasson om paddel i 30 minuter. Att han har börjat spela det och funderade på om man inte var. Det verkar som att jag är jävligt bra på det.
Ja, just det.
Jag har börjat köra med toppade slag nu. Så här. Det är ju inte jättekul transkribering. Så men, och då kom Bosse Andersson när han var med vår kollega Henke.
Mm.
Han skulle göra liksom en stor tala ut grej efter hela förra gången han hoppade av från Djurgården, och de var och åkte hans båt där i Roslagen, men han ville ju aldrig komma till själva intervjun. Så här, bara, Bosse, vi måste ställa några frågor. Absolut, men först har vi till min kompis Argentina här borta, han grillar och sådär. Och ställer motfrågor själv, det är ju trevligt sådär. Så, hur är det med farsan då? Det är svårt att ställa över till att börja prata om dina nyförvärv ibland. Så, att det är så trevligt. Hur gick det med Bosse? Kanon trevligt. Men jag har inte med mig ett skit liksom, som går att använda. Så kan det också vara.
Ja. Ja, men Glenn Hussein var ju också ett sånt praktexempel på det. Liksom, han var ju så rastlös också, så när man väl skulle sätta sig ner och säga, okej, Glenn, nu måste du sitta ner här ett par timmar och verkligen gå igenom din karriär och sådär. Nej, för fan, inga problem. Så efter liksom 10 minuter så tog han upp mobilen. Fan, fick en fräckis här.
Ja. Men där har du ändå, skulle du vara där, jag ska där göra en distinkt intervju med Glenn Hussein om det här, då är det mycket jobbigare. Porträtt, så är det ju nästan bara härligt.
Ja.
Att för då säger de, då är de mer avslappnade och är sig själva helt enkelt.
Ska vi ta en bärs kändes nu?
Ja, okay. Ja, men det säger ju något om honom då.
Ja, liksom.
Men sånt, om man är, jag kommer ihåg jag ringde Rickard Norling när han var pressad tränare i Malmö FF. Vi hade bestämt intervjutid på telefon.
Mm.
Men då råkade han, det var en dag när Malmö var lediga och han var hemma i, jag vet inte var han bodde i Skåne, Falsterbo.
Det är omöjligt. Det är lite fotbollsmäcken.
Men så hade han ett sjukt barn att ta hand om. Som var så där, du vet, när barnen är sjuka men inte så hög feber.
Mm.
Då det är som jobbigast kanske att vabba. För de är pigga men lite gnälligare.
Mm.
Han har väl flera barn, men det var hans son. Men då avbröt han hela tiden. Så jag skulle, det var nog ganska konkret om taktiska grejer i Malmö eller något sånt. Väldigt sånt. Det fanns inget utrymme för mig att beskriva Rickard Norling.
Mm.
Men det kändes lite trist att man inte fick göra det. För hela tiden så fick han så här, nu målar du på väggen, pojke. Inte måla på väggen. Så här, liksom, vi måste bara så här, vi tvätta bort här. Ja, alltså, backar och så här, inte måla, nu målar du på väggen igen. Ta de där kritorna. Så här, att det hade varit kul att beskriva. Och då blev man ju nästan lite frustrerad att man inte fick göra det.
Ja, just det.
För att det är också kul, för ofta är det sånt man minns. Jag har ingen aning om vad han sa till mig. Och jag minns inte ens ämnet nu när jag sitter här och berättar.
Mm.
Men jag minns ju exakt när han, hur han blir stressad för att hans lille son målar på väggen hemma. Mm, så det här kallpratet är ofta det som etsar sig kvar.
Ja, och det är väl ganska många, tror jag, för det delades ju ganska så friskt då när det kom ut här för ett par veckor sedan. Det var ju när Viasats Johan Kutjukaslan åkte över till Manchester för att träffa Rashford för en intervju. Och där Johan då, som har gjort väldigt, väldigt många intervjuer de senaste åren med några av de stora stjärnorna i världen, fotbollsvärlden. Han hamnar ju ofta i de här situationerna, tror jag. Mm. Och nu tror jag att det var lite extremt då. Eller så var det bara att videokameran fångade det här. Det blir alltså typ en 20 sekunders otroligt krystat kallprat mellan Johan och Rashford. Vi kanske ska lyssna på det först.
Yeah, with the fresh air and everything. So. And Ajax is so exciting with that young team. Really exciting. Mm, nice shoes. I have the green ones. The green and white.
Ja, det görs ju ännu bättre visuellt.
Ja, det är lite synd att man inte, den som inte har sett detta kan gå in på Johans Twitterkonto. Den ligger där som en fastpinnad tweet.
Han är nöjd med den.
Han är nöjd med den.
Ja, men därför det är så mycket också så där man ser honom gnugga, därför är nervös, han gnuggar sina händer och letar desperat efter ett. Rashford är ju så jävla ointresserad.
Så jävla ointresserad.
För där har ju vi lyxen. Det är sällan det händer med oss, ja. För vi, det ingår ju i Rashfords jobb då med det här tv-avtalet att man ska göra intervjuer till sändande bolag och det går runt mellan spelarna så. Men vi nästan alltid förankrar intervjuer. Det bygger ju på att de har sagt ja till att vara med av egen vilja. Mm. Vilket gör att det är ganska sällan någon sitter och är så där. Hela Rashford utstrålar ju att jag vill verkligen inte vara här.
Nej, och det är extremt sällan också som vi går genom en press, alltså 10 stycken pressnissar som säkert Johan har gjort här för att
ja,
bara
det är,
få
de står och väntar på något slags klartecken på att börja intervjun från pressnissa, antar jag.
Precis.
Och så försöker han desperat och fresh air. Och så hittar han då till slut, men det har varit tyst ett tag.
Och tittar ner liksom och säger, vad fan ska vi snacka? Oh, så här, skor, oh, de känner
nice shoes, I have the green one. Och han bara kunde inte bry sig mindre. Där känner man ju oerhört mycket med honom.
Ja,
men det blir också kul för att ju större stjärnor, desto roligare ofta att höra. Vi pratade om Messi tidigare. Jag är inte jättesugen på att läsa om Messi när han pratar om sina mål. Nej. Men jag skulle ju gärna höra och prata om hans förhållande till städning.
Ja.
Något som är så där gärna banalt. Ja. Det blir ju ofta kul, den krocken. Så.
Mm.
Men har inte du, det vore ju kul, för jag vet inte. Jag har bara sett det här klippet och tycker det är väldigt kul när Kutjukaslan sitter med Rashford. Men har han du har väl hans nummer?
Ja.
Kan inte du testa och, ska vi bryta lite ny mark i podden och testa och ringa honom?
Jag ska ringa, okej. Okay. Ja. Tjena Johan, det var Anders här från Offside.
Hej!
Tjena, hur
är
läget?
Det är bra,
det är bra. Ja, det är bra. Johan, när man ser det här härliga klippet som har snurrat runt nu på Twitter, ett par veckor är det säkert, så funderar jag på, hur känner du när du ser detta nu igen?
Alltså nu med lite distanser igen, eller jag tyckte det var kul från första början, det var därför jag la ut det. Däremot har jag inte blivit på reaktionerna. Jag trodde folk, man bara antar att folk skulle veta att det är där, för det här händer ju ofta på alla tider. Alltså jag gillar ju den här stelheten som infinner sig medan fotografen riggar och fotbollsspelaren som jag ska intervjua sitter där och väntar. Allt är ju väldigt stressant.
Hur många minuter kan det röra sig om där, Johan? Hur länge satt du med Rashford innan det här kallpratet?
En minut ungefär. Vi har 10 minuter totalt och allt ska ju gå väldigt fort då. Och i så här 8 fall av 10 så vill inte fotbollsspelaren sitta där utan de är ju tvungna att göra det och ställa upp för de här intervjuerna. Man vill ju göra så här, få dem lite uppvärmda, prata lite, så att då drar jag oftast till med det här klassiska, ja, men jag är från Svensk TV, har det varit i Sverige tidigare. Rashford är jätteblyg, det får man ändå säga, alltså inget ont om honom, men han är superblyg, det är inte alls bekväm i situationen. Och det är ju också den här språkbarriären med engelskan, och ja, kanske ett par veckor tidigare, inte för att min gruppa, men då hade jag intervjuat José Mourinho. Och där hade jag nog en jättebra ingång, för att det var dagen efter att Sverige hade mött Portugal. Jag bara, men såg du matchen igår? Nej, jag bara, aha, okej, Sverige vann. Och så är det så skit. Han brydde sig inte. Och då var det jävligt bra. Jag bara, jag har alltid varit ett stort intressant. Så jag gillade det du gjorde. Nappade inte heller. Nej, det är fan hemskt.
Men Johan, finns det någon som sticker ut som är en riktigt bra kallpratare?
Ja, alltså jag skulle säga, nu har inte jag intervjuat honom. Det är sjukt min syra Jennifer har gjort de två intervjuerna med typ de mest trevliga. Det är Jürgen Klopp, supertrevlig människa, kan garva med, och Pochettino. Det här drog hon också till med, jag är från Sverige, och då nämnde han direkt så här, VM 2002. Jag har fortfarande inte förlåt er. Och liksom började prata om den frisparken och hela det köret. Jag har varit med om så här, icke-fotbollsspelare. Jag kan säga att den enda idrotten jag har intervjuat som faktiskt har börjat ställa motfrågor, det är Roger Federer. Supertrevlig människa. Så fort jag sa att jag var från Sverige så började han prata där, droppa sina franska ord, fråga vad jag höll på med, och så att man blir ju väldigt positivt överraskad när det händer.
Men av alla de här som du har träffat, jag blev väldigt glad när du säger både om Klopp och om Federer, det är två favoriter. Men av alla som här du har träffat då, finns det någon som du skulle nästan vilja slå på käften för att de är riktigt otrevliga, eller?
Det finns några som är, eller jag ska vara ärlig så här, senast José Mourinho, han var 4 timmar sen i intervju. Ber inte om ursäkt när han kommer. Nej. Och är allmänt otrevlig. Så jag tycker det är lite respektlöst. Jag menar, han har sin status och så. Men man kan ändå be om ursäkt. Jag måste ändå säga om Zlatan till exempel. När man har intervjuat många spelare i Premier League. Han sticker ju också ut på ett positivt sätt. Även om han är sen så. När vi träffade honom. Vi var 3 tv-team där. Och han var supertrevlig mot alla. Frågade så här läget. Och var på allmänt bra humör. Och bjöd framförallt på sig själv under de här intervjuerna. Vilket... Det händer väldigt sällan. De är så skadade av brittisk media, tror jag, så att de vågar faktiskt inte. Jag tror inte de vågar säga någonting som sticker ut, så att de är rädda att det kommer generera i rubriker då.
Det känns ju ändå, eftersom det blev så en viral succé, detta borde kanske vara en liksom stående grej. Det kanske är minuten innan själva intervjun som är grejen.
Ja, men exakt. Jag får börja med en webbserie, Kalltrat med Johan.
Ja, du är ja, succé.
Ja, men det finns mycket material, tror jag, genom som vi inte har lagt ut.
Ja, grymt Johan. Tack så jättemycket.
Ja, kul med telefonintervju. Ja. Hoppas att det hördes någorlunda, för det var ju intressant att höra honom prata. Jag skulle ju verkligen vilja se, det kommer ju aldrig hända, men att om vi har satt skulle våga att istället ha de här intervjuerna, att det alltid är kallprat med Johan och att man får den här minuten innan. Den hade ju varit ofta väldigt mycket roligare. Det är klart att det finns dem. Man blev ju glad att han nämnde Klopp och Federer till exempel.
Pochettino. Federer blev man extra glad för.
Ja, precis. Det är inte så förvånande heller. Mm. Han är ju mästare på det där. Mm. Han är ju till och med vänlig mot de bufflarna på presskonferensen som vill ha tabloida.
Vilken man.
How are the twins? They're fine. Thanks for asking. Det blev man ju glad om. Men jag hade älskat att bara få se en sån serie. För han sa ju att det här var en... ingen extrem situation. Nej. Utan en ganska typisk situation. Mm. Och jag kände också igen det här som han sa med att Zlatan faktiskt hade varit bjudit till. Mm. För det upplevde jag också de gånger jag träffat honom. Han gillar det här när det är bestämt. Då kan han, första gången jag träffade honom hade vi aldrig träffats. Och då sa han så här: är det bra? Ja, det är bra. Men är det bra? Ja, det är ganska bra. Sådär, liksom lite. Så jag tror att nu är jag här, så då ska jag också få ut någonting av det. Mm. Medan vissa veckor, ja, Mourinho sa han ju var dryg.
Ja, men det är ju ändå så att Johan har ju det här speciella yrket, får man säga. Alltså Frida Nordstrand gör ju många av de här Champions League-intervjuerna efter matcher.
Med den äran, men alltid kopplat till match.
Just. Alltid kopplat till match. Och det är ju liksom tacksamt på så sätt att de kan alltid prata om situationen eller om känslorna och sådär. Johan sitter ju ner i ett rätt tråkigt pressrum där det då sitter inte bara en utan flera stycken presschefer kanske. Det är liksom 10 minuter de står med klockan och sådär. Plus att Johan vet att han är så jävla oönskad.
Ja.
Att han glider in där. Liksom, han måste vara god och glad i år. Liksom, som han är. Liksom, pigg och så. Och ambitiös och vill göra det så bra som det bara går. Men han vet ju hela tiden om att Rashford, Mourinho, nästan alla som han träffar, de vill inget annat än att bara dra därifrån. Nej. De är så ointresserade av att vara där.
Ja, det är speciellt att alltid dyka upp oönskad. Hej, hej! Det är liksom nästan sådär tandläkartid. Liksom. Det är bara något de måste göra.
Ja.
Men det är ju ofta det som stannar kvar. Mm-hmm. Men han måste ju tänka, nu, jag förstår att han inte vill nämna för många namn, men han måste ju ofta, och han måste ju tänka på tittarna.
Mm.
Han får ju inte bli arg för deras vägnar, men han måste ju visualisera hur det känns och strypa dem ibland.
Mm.
Bara för att liksom kunna... Han måste känna sig falsk också. Mm. Att han ser glad ut men tänker, vad fan, kan du inte, du sitter där, hur jobbigt är det här egentligen? Uh-huh. Kan du inte bara spela lite boll här nu?
Precis. Nej. Sen kan jag också tänka en sån som Rashford nu. Han är ju rätt ung och orutinerad och då, som Johan sa också, lite blyg då. Man kan tänka sig att han kanske lär sig någonting av det här också. Att han nästa gång som han ska träffa en dansk reporter från Viasat, så då kommer han dit med mobilen i jackfickan som han har hängt på en annan stol, utan han kommer sitta med mobilen och titta ner den och låtsas att han är busy där, så att det inte blir möjligt att ha det här kallpratet som blir så obekvämt för honom i det här fallet.
Ja, du menar för att skippa det?
Ja, för att skippa det kanske.
Men det var också, nu kan det vara personligheter, men vi har då Blyger Rashford, och så sa han att José Mourinho hade varit jobbig. Frida Nordstrand just sa ju, jag vet inte om det var, hon blev intervjuad av Lund eller om det var någon annanstans, att just United var en av de jobbigaste klubbarna att ha att göra med.
Just det.
Så att de kanske inte har något intresse av att, det sitter ju många fega personer där som inte liksom vågar ta dem i kragen och säga att jag får faktiskt skärpa det här lite och vara lite trevlig. Det är så jobbigt är det inte. Och man är lite mer förlåten om man är blyg faktiskt, såklart. En, Mourinho är ju inte blyg, han kan bara skärpa sig.
Jag tänkte, Johan, att vi ska runda av här. Vi fick ett mejl här från lyssnaren Rickard Dyvelås. Han tipsade oss, eller hoppades att vi skulle nappa på den här grejen som han och hans polare håller på med lite grann. Det är så att de skickar liksom skärmdumpar på Wikipedia, så de här faktarutorna, till varandra. Utan då att man får med sig namnet. Det är bara klubbadresser och vilka år. Och så ska man då helt enkelt...
Vilken spelare söker vi?
Vilken spelare eller vilken tränare söker vi?
Ja, just det. Det är klubb-CV helt enkelt.
Ja, så han skickade två till oss. Den ena var Emil Heskey. Då fick man då hans resa från...
Leicester.
Ja, så var det. Och hela vägen. Liverpool och allt vad det blev.
Leicester och hela vägen till Liverpool. Aston Villa.
Ja, precis. Ja. Och sen så var det en till han skickade.
Man fick ju ledtråd där att han hade landskamper och sådär. Det var Dime Jankulovski också.
Dime.
Den var ju lite lurigare. Det var lite Norge och sådär.
Just det.
Men han tipsade som att det här, att vi bara kunde
sno formatet
eller uppmana andra att leka detta med varandra.
Jaha,
gissa spelaren helt enkelt.
Ja.
Vi gillar ju den typen av tramslekar.
Ja, och jag tänker att jag ska testa dig, Johan. Jag har tagit fram en fotbollsspelare, kan jag avslöja att det är. Då gör jag som så, då säger jag 2006 till 2008 IF Bormapojkarna. 2009-2013 Djurgårdens IF. 2012 lån assyriska. 2013 permanent övergång assyriska. 2014 Aris Limassol. 2015 assyriska. 2016 Hansa Rostock. 2016 igen Aris Limassol.
Christer Josef.
Bra! Var tog du den?
Ja, jag började tänka direkt med BP där och komma in. Sen var det utlåning till assyriska. Jag satt nämligen och han dök upp här. Jag tror vi trålade efter svenskar som är proffs på lite udda ställen.
Mm.
Och nu var det väl Cypern, va?
Just det.
Det var inte superudda, men han dök upp i någon slags sammanställning. Och då ägnade jag 2 minuter åt att tänka på Christer Josef.
Mm.
Väldigt vänlig kille.
Väldigt.
Minns att han var väldigt mjuk och trevlig.
Ja, han var ju med i den här U21-truppen där vi pratade om Toivonen och Berg 2009. Jajamän, han var med i La Manga där. Han är ju 29 år idag. Krille, som han kallas smeknamnet där på Wikipedia.
Men det kan man ändå, för han, om man nu var med i den U21-truppen, så får man väl, utan att vara taskig mot Christer Josef, säga att det lyfter ju inte riktigt. Men att det blir ändå glad att se att han har gjort det mesta av det och fått uppleva spännande ställen som både Rostock och Cypern.
Mm.
Vi ska påminna om att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C-more, som visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På måndag är det bland annat toppmöte i Superettan när Helsingborg tar emot Brommapojkarna, Christer Josefs gamla klubb då, hemma på Olympia. Andra matcher i den kommande omgången i Superettan är Örgryte Dalkurd, Gais Åtvidaberg. Simor visar även annan fotboll. Imorgon torsdag börjar damlandslaget trimma EM-formen med landskamp mot USA. Och allt det här kan man se med Simors premiumpaket. Och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 kronor istället för ordinarie pris 449. Med premiumpaketet så kan man dessutom se Cmores alla filmer och tv-serier och sina favoritprogram från TV4 utan reklam.
Ja, och ja, vad fan Johan. Vi har genomfört en podcast i brus och trafik.
Nu kommer det dessutom en siren.
Kom ambulansen.
Upp mot Sahlgrenska. Och se ifall det gav någon nerv eller ifall vi är tillbaka i vårt ordinarie rum nästa vecka. Det kan ju bli ambulerande att vi alltid byter plats. Se var vi hamnar då. Du, kommer du ihåg att du hade, den skrotades ju snabbt, men när vi var, precis när vi hade börjat, så hade du en idé om att vi skulle ut i, som du sa, kom ihåg, i verkligheten och spela in. Och du föreslog bland annat att vi skulle sitta under en Division 4-match på någon liten träläktare och bubbla om ämnen, men även liksom lite halvt kommentera vad som sker på idrottsplatsen och så.
Pigg
det. Ja, 3 år senare så har den inte genomförts. Vi får väl se.
Vi får se.
I alla fall sommarväder nu. Ta hand om er, podcast@offside.org om ni vill något. Hej!
Hej!